liknelsen om det förlorade fåret. En av de kanske mest älskade bibeltexterna, tror jag. Kanske för att den uppfattas som så kärleksfull, lite omhuldande och nästan lite mysig. Jag kan minnas hur jag satt i söndagsskolan. Det var säkert Vanja som hade flanellografen framme. Och vi fick se hur herden, han gick där med fåret på sina axlar. För en sån där mysig, nostalgisk känsla. Det är en berättelse som gärna också används i ungdoms- och konfirmationssammanhang. Just för att den är så bra för det. Den berättar ju att Gud aldrig kommer att överge dig. Gud kommer alltid att leta efter dig. Gud ger aldrig upp om dig. Också en berättelse som passar bra att använda på till exempel fängelseandakter eller på sinnesrogudstjänster dit många missbrukare ofta söker sig eller liknande sammanhang. Där budskapet om att Gud aldrig ger upp om oss faktiskt kan rädda liv och befria människor från missbruk och andra saker. Och det är ju fantastiskt att vi har en berättelse som beskriver Guds stora kärlek till oss på det sättet. Och jag tycker absolut att vi ska fortsätta använda den så. Men, kanske ni anade att det kom ett men. Det är bara ett litet problem jag har med den tolkningen. Det är inte så stort problem egentligen, så behöver inte kullkasta den tolkningstraditionen. Men det finns ändå ett litet men. Det är inte till det hundrade fåret, till det borttappade fåret som Jesus talar till. Han pratar inte med syndarna. Han pratar inte med dem som behöver veta att Gud inte överger dem. Han pratar inte med missbrukaren i den här berättelsen. Inte heller med den förvirrade konfirmanden eller lille Fredrik i söndagsskolan. Det är också såklart. Men Jesus talar i den här texten till de så kallade rättfärdiga. Han talar till fariseerna. Han talar till oss i kyrkan idag. Och han har ett viktigt budskap till oss. Den här texten befinner sig mitt i Jesu verksamma tid. Det är mitt i Lukas evangeliet i princip. Befinner sig mitt i hans undervisning. Jesus är ute och går på väg mot Jerusalem. Kanske bokstavligt på väg mot Jerusalem, men definitivt litterärt i Lukas evangeliet så är han på väg mot Jerusalem där han en gång ska korsfästas och uppstå. Han befinner sig i en rörelse temamässigt i evangeliet som leder honom fram till påskhögtiden. Stora skaror människor sökte sig till honom och med honom går de. Och däribland fanns det både syndare och tullindrivare. Alltså sådana som inte ansågs stå särskilt högt i kurs i det judiska samhället. Fariseer och skriftlärda följde också för att höra vad han hade att säga. De hade ju liksom lite till uppgift att hålla koll på människor som predikade så att det inte stack iväg åt fel håll. Särskilt syndarna och tullindrivarna sökte sig till honom för att höra honom. Jesus verkar ha fått ett rykte om sig och sin undervisning som attraherade de här grupperna som stod långt ner på den judiska samhällsstegen. Typ egentligen strax över de spetälska. Men det här uppmärksammades snabbt av fariseerna och de skriftlärda som också tagit ett stort intresse för det Jesus har att säga. Men mer utifrån en skeptisk inställning. Kanske mest för att de var skeptiska till det budskap som inte var från dem själva. De har ju redan haft en hel del diskussioner med honom Men faktiskt har fariseerna och de skriftlärda också räddat Jesus undan Herodes vrede. Kan man läsa om i 2 kapitel innan. Men nu är de lite upprörda och arga över att han umgås och faktiskt till och med äter tillsammans med syndare och tullindrivare. Måltiden var ju ganska helig och viktig. Och nu sitter han och äter tillsammans med dem. Tänk om han blir oren eller blir syndare själv. Det är något som de själva i all sin rättfärdighet aldrig skulle göra. Jesus, han svarar som han brukar. Han ger dem en liknelse. Eller inte bara en, han ger dem faktiskt 3. Men vi håller oss till en idag. Liknelsen om det förlorade fåret. En liknelse har oftast en poäng. Det är ganska vanskligt att försöka läsa in för mycket i en liknelse. Det finns ofta en poäng, en betydelse av liknelsen. Och den poängen är ju varför vi tycker så mycket om den här texten. Gud ger aldrig upp om dig. Han letar efter dig tills han hittar dig. Visst, det är klart att det går att hitta andra betydelser av liknelsen. Men liknelsen har inte flera poänger samtidigt. Du kan säkert göra en annan poäng av liknelsen. Men då har den bara en poäng åt gången. Om ni förstår vad jag menar. Men liknelsen har inte bara en poäng. Liknelsen har ett syfte också. En anledning till varför den berättas. Och ibland sammanfaller det med poängen. Ibland inte. Ibland mer eller mindre. Ytterligare ett sätt att jobba med en sån här berättelse är identifikation. Alltså att man identifierar sig med någon av karaktärerna i berättelsen. Ni som var här förra söndagen minns kanske att i den predikan jag predikade om liknelsen om festen så ställde jag en fråga om vem i berättelsen är du? På samma sätt kan man jobba med den här berättelsen. Vem identifierar du dig med i berättelsen? Poängen förblir densamma. Men den kan ta lite olika utgångspunkter. Är du kanske det bortsprungna fåret? Ja, det är ofta så vi berättar berättelsen att om vi förlorar oss själva så är Gud alltid där och fångar upp oss. Men kanske du är en av de 99 fåren. Utan att bli alltför förmäten så kan man ju i alla fall i något starkt ögonblick känna sig hyfsat rättfärdig emellanåt. Här skulle kanske många av fariseerna läsa in sig själva. Då de ansåg sig vara både rättfärdiga och rättrogna. Man kan ju också identifiera sig med herden. Som ger sig ut och letar efter det 100:e fåret. Kan man det? Det är väl ändå Gud eller Jesus som är herden som letar efter oss. Det är ju så vi alltid har läst berättelsen, eller hur? Men jag tror faktiskt att det var så Jesus tycker att fariseerna borde identifiera sig, men inte gör. Att de borde identifiera sig som herden. De anklagar Jesus för att äta med syndare. Vilket är fel enligt deras rättrogna sätt att se det. Men Jesus poäng med liknelsen är ju att Gud letar efter dessa får. Så varför inte ni? Varför letar inte ni fariseer efter dessa får? Och om ni nu dessutom är så rättrogna, borde ni då inte söka upp de andra och leda dem till omvändelse? Det är syftet med liknelsen. Att få fariseerna att förstå att de kan användas av Gud. Och så här gör Jesus ofta med fariseerna. Han förnekar inte deras rättrogenhet. Han förnekar inte att de lever rätt enligt lagen. Men han försöker lyfta dem till en nivå och se att det inte bara är rättrogenhet som räknas. Så vem är du i berättelsen? Jag har hört många berättelser om sådana här fariseism i våra kyrkor. Jag har en kompis som växte upp i Småland. När han gick i gymnasiet så fick inte han vara med i den kristna skolgruppen. För att han på helgen ibland var ute med några andra kompisar som inte var med i kristna skolgruppen. Och de drack öl. Det gör inte en sann kristen. Så han fick inte vara med i den kristna skolgruppen. Det var en församling som hade en pastor som gärna gick på krogen för att träffa människor. Men det gillades inte av församlingen att han var på krogen alltså. Så han fick sluta. Båda dessa exempel och fler därtill som jag har i huvudet, de hände för ganska många år sedan. Kanske att det är mindre vanligt att just de här sakerna sker nu. Men det får mig att undra om vi har andra områden som vi ser på samma sätt. Jag hörde ett citat häromdagen som öppnade upp för mig vad den här texten handlar om. Om du vill vara ett ljus i mörkret så måste du vara där det är mörkt. Om du vill vara ett ljus i mörkret så måste du befinna dig där det är mörkt. För mig så handlar det om efterföljelse. Det handlar om att vara Kristi kropp. I början av gudstjänsten läste jag ur det som kallas för Johannesprologen, inledningen på Johannesevangeliet, om ordet Jesus som var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det fariseerna gjorde fel var att de försökte stänga mörkret ute. Och så har vi jobbat också som kyrka många gånger. Men Jesus vill lyfta oss. Han vill kalla oss och inspirera oss att lita på vår tro. Lita på att om vi går dit där mörkret är, där ondskan är, där synden är stor, vad det nu än kan vara, så kan vi lita på att ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte övervinner ljuset. Vi är kallade att vara Kristi kropp, att vara hans redskap på jorden, att vara hans efterföljare. Då är vi också kallade att vara ljus i mörkret. Men för att kunna vara det, för att kunna vara ljus i mörkret, så måste vi befinna oss åtminstone lite då och då där det är mörkt. Vi kan inte bara sitta i vår trygga vrå, om det är hemma eller om det är i kyrkan eller vad det nu kan vara. Vi behövs där ute. Jesus behövs där ute, där det är mörkt. Var inte rädd. Lita på att tron bär. Gud är trofast. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Det har han lovat. Var ett ljus i mörkret. Men var det också där det faktiskt är mörkt. Och lita på att Gud är trofast mot dig.